Hej och välkommen till podden Om min pappa, där jag, Kalle Fransson, samtalar med andra män om relationen till våra pappor. Podden produceras av mig och min kollega Isabella Andersson på företaget Equalate. Den här podden uppkom i och med att mycket av min tankeverksamhet de senaste åren har kretsat kring just maskulinitet och mansrollen, och att det dessutom har blivit mitt arbetsområde på Equalate. Allt det här har gjort att jag har tänkt mycket på relationen till min pappa. Han kommer ursprungligen från Japan och har varit fysiskt frånvarande under nästan hela min uppväxt. Mina föräldrar separerade när jag var i 8-årsåldern och ytterligare några år därpå flyttade han tillbaka till Japan. Då hade han bott i Sverige i 30 år. Nu har han bott i Japan i drygt 20. Sedan dess har vi setts ungefär en gång om året och hörts på telefon runt 4 gånger per år. Jag har tänkt på vad det har gjort med mig. Vad det gör med en människa. Vad det gör med en syn på sig själv och en syn på manlighet när ens pappa varit frånvarande. När jag har pratat med mina vänner om fadersrelationen så har jag insett att många har en ytlig, formell eller nästintill obefintlig relation till sin pappa, trots att de ändå rent fysiskt har varit närvarande. Jag upplever att det finns ett behov av att bredda innebörden av begreppet frånvaro. Idag känns det ganska reserverat för just fysisk frånvaro. Jag tror nämligen att den kan vara närvarande och frånvarande samtidigt. Jag upplever också att det finns en suktan efter att prata om det här och att vi sällan gör det. Och jag tror att det i förlängningen är problematiskt. Så därför vill jag lyfta samtalet. Och eftersom att jag tror att det här är ett manligt problem så vill jag i första hand prata med andra män. Nej, men idag så sitter jag och pratar med Carl Ishizaki som är sushikock och som 2016 blev stjärnkrögare när hans krog Sushi Show belönades med en stjärna i Guide Michelin. Carl började som köksbiträde på Samurai sedan 1993 och har därefter arbetat på sushikrogar som Roppongi, Ljunggrens och Aki Sushi. Där som köksmästare innan han gick vidare till att öppna Sushi Show.
Ja.
Stämmer det?
Ja, det stämmer. Det är ju längre historien så, men, ja, absolut, men det är väl så intressant. Det stämmer.
Det finns mer där såklart.
Det spelar längre.
Men jag kan säga också att idag, och det är därför det låter lite kanske ibland, som vi spelar in på din restaurang på Sushi Show i Stockholm vid Odenplan.
Kommer vara lite ljud kanske.
Ja. Och vi ber om ursäkt för det på förhand, men det är så det är. Jag säger det också att vi kanske inte är BFFs, men vi känner varandra lite, eller vi är bekanta.
Ja, absolut.
Och jag ska också säga det att det som gör det här samtalet lite speciellt kanske är just för att våra pappor är från Japan.
Ja.
Vi har liksom lite, i vissa avseenden, lite lik historia. Så.
Liknande historia.
Ja, sen är inte utfallet kanske likadant, men vi kommer kanske till det. Kan du berätta om din pappa?
Om min pappa?
Mm.
Min pappa är yngst av 5 syskon. Några år yngre än nästkommande. Uppvuxen i västra förorterna i Japan. Född 1950. Så liksom... Ja, men var nog en ganska vanlig kille. Spelade baseball, upptäckte Beatles, hade långt hår. Och stack, reste iväg från Japan. Han ville se Europa. Han hade sett Sound of Music när han var liten, så han ville till Österrike. Så det var ju under, alltså på 60-talet, slutet av 60-talet, det var ju den eran när man lyftade. Så min pappa var lyftare. Han åkte Transsibiriska till Europa och sen lyftade han runt i Europa. Och fick väl efter ett tag liksom Sverige som bas, liksom jobbade lite, lyftade lite mera. Och sen träffade han mamma och så blev han kvar här. Nu i år är det 50 år sedan han kom till Sverige första gången.
Så om jag försöker räkna lite snabbt då var han i 20-årsåldern här.
Ja, han var 19, han var efter gymnasiet, så han var 19 när han stack från Japan.
Vad vet du mer om? För att min pappa är född 45 tror jag.
Ja, just det.
Så att det är ju lite samma liksom,
ja,
generationer.
Ja, liknande. Några år äldre.
Men vet du om liksom, för att det var väl kanske inte jättevanligt att folk gjorde det där i tidigare generationer?
Nej, det tror jag inte. Nej, de här är ju, vet du, det är väl baby boom, liksom de här som under och efter andra världskriget liksom. Det hände väl mycket i Japan överhuvudtaget under den tiden. Hela samhället ändrades ju efter andra världskriget.
Men vet du något mer om hans, liksom, att han lämnade? Var det just...
Jag vet att alltså, de har 5 syskon. Hans närmast äldre bror dog i en brand. De hade ju sådana här element i Japan. De är inte så bra isolerade husen för vintern. Så under vintern är det vanligt att man har en sån här oljepanna som värmer upp. Och en sån välte och huset brann. Och han brann inne. Och det tror jag var en sån här formative experience, eller vad man säger. En sån här erfarenhet som formade honom. Som kanske gjorde att han gick igenom med... Liksom, han snackade med alla sina kompisar om att de skulle åka runt i Europa. Men alla föll av. Men pappa åkte. Och han har nämnt själv att det där är en sån här grej som har... Liksom, jag hade kanske inte gjort det om det inte hade varit. Om inte det hade hänt. Jag kände att så här, jag måste leva. Liksom. Jag måste följa. Jag fick leva. Min bror dog. Liksom. Och sen Sound of Music är ju en bra film. Så man kan förstå lite på det sättet.
Men hur du sa att Sound of Music, du sa Österrike.
Ja.
Hur kom han till Sverige?
Jag tror att, alltså, att han kom till Sverige, det var nog en slump, tror jag. Jag tror inte han sökte sig till Sverige. Eller jag vet att han hade en positiv bild. Alltså Japan är ju, alltså, om man snackar om så gamla kommunistländer och liksom totalitära stater, så Japan är väl liksom åt det hållet fast kapitalistisk. Men hans äldre syster var aktiv i kommunistpartiet. Var vänster, jag vet inte, alltså, hon var inte någon sån här... Hon var ganska lugn, men hon hade starka liksom, socialistiska övertygelser. Så att, och det färgade nog pappa. Så att pappa hade ju en bild av Sverige innan han kom hit. Att liksom, Sverige var ett bra land och att så här, det var någon slags modell. Men jag tror att det var någon form av slump. Jag vet faktiskt inte exakt varför han kom till Sverige. Sen vet jag bara att det blev en bas. Liksom. Att det var tryggt och bra, lätt att få jobb, betala bra. Så att jag tror han från början hade ingen plan på... Sverige.
Han kom hit när han var i 20-årsåldern. Hur gammal, när fick han dig och dina syskon?
Alltså han kom hit 69. Jag är född 73. Och min bror är född 82. Så att, ja. Jag tror att om jag vet inte. För mamma och pappa träffades och blev kära och bla bla bla. Och sen så flyttade de till Tokyo och bodde där. I ja, nästan 2 år, tror jag. Sen tror jag att det var när mamma blev gravid med mig som de åkte hem. Att liksom, mamma ville flytta hem och pappa följde med. Jag vet inte om de hade någon... Jag tror inte de hade riktigt någon plan på att bo i Japan. De skulle känna på det lite. Men de bodde där ett tag.
Har du varit på tal om att flytta tillbaka för hans del? Eller...
Nej.
Eller att ni skulle bo där eller...
Nej. Det har aldrig varit aktuellt för pappa. Pappa, vad jag vet i alla fall. Nej, jag tror aldrig det har funnits några sådana diskussioner. Om det har funnits sådana diskussioner så har de aldrig pratat om det. Jag tror att det var ganska klart. De fick ett litet barn. Så skulle de karva ett liv, liksom. Ja, det, jag tror det var viktigt för pappa. För pappa var det viktigt med den här... jag tror att det var vanligt överlag på 70-talet. Men alltså, han ville integrera sig totalt. Liksom. Typ så här... Om jag ska växa upp här, då vill han vara en fungerande del av det. Så det var väldigt viktigt för honom att lära sig svenska och skaffa svenska kompisar. Och börja jobba på lager liksom, med bara liksom, svenska medarbetare. Eller det var någon, han, jag tror han plockade in några andra japanska kompisar som han träffade här. Men... Sådär. Liksom, läste Wille Moberg och Per Anders Fogelström och... Börjar använda så uttryck som på kurs med Kurt och grejer. Du är för ung för att veta vad det är. Men han ville liksom lära sig svenska och bli fungerande. Liksom språkligt också. Det var viktigt för honom.
Jag vet om det har funnits någon liksom, någon längtan tillbaka eller någon...
Inte så. Alltså, han har ju aldrig gjort sig av med sitt pass. Han har fortfarande japanskt pass. Fast när han skulle kunna ha fått ett svenskt för länge sedan. Det är ju såna grejer som vi alltid pratat om och så här, gnällt om. Så hos mig har det kanske funnits någon så här, speciellt när jag var yngre, kanske någon slags obro. Liksom när han inte klipper de banden. Jag Det oro kanske är ett starkt ord, men... Men han har aldrig uttryckt någon längtan om att flytta tillbaka. Det är ju först... Och han åkte aldrig tillbaka. Vi var en gång, liksom när jag var fem bast, 78. Då åkte vi hela familjen. Så nästa gång jag åkte var 93. Det är ganska många år emellan där, liksom. Och pappa var tillbaka en gång emellan. Det var när hans pappa dog på sent 80-talet. Annars så var han inte tillbaka någonting. Så vad jag vet så... Alltså, att han tänker på det, såklart. Men mycket mindre när han var ung. Då fanns det inte... Då fanns alltid Japan där för honom, tror jag. Liksom. Och han kunde lyfta telefonen. Han hade fyra syskon. Eller tre syskon, en dog. Men han hade nog ingen längtan. Han var ganska... Han hade sitt liv här, liksom. Men sen på djupet vet man ju aldrig. Och det har ju kommit... Den här längtan till Japan har, tror jag, kommit på senare år. När liksom min farmor var ju pigg väldigt länge, liksom. Hon dog för några år sedan. När hon började bli skröplig, då åkte mamma och pappa tillbaka massvis. En gång om året, det är ju mycket om man tänker på hur mycket de har åkt tillbaka innan, liksom. Så att... Och nu sitter han och kollar på så här... Du vet, japanska serier på YouTube, du vet, så här, ensam ätaren, bla bla bla. Den längtan kom sent för honom. Det hände så jävla mycket andra grejer. Så han har aldrig haft någon så här, typ jag ska åka tillbaka. Det har han aldrig någonsin sagt. Typ så här, ja, men funkar inte det här så åker jag tillbaka. Jag vet att en gång, alltså typ på 90-talet, typ ja, runt när jag gick på gymnasiet, så hade han jättestora problem. Han jobbade på samma företag, alltså från 70-talet. Sen bytte det liksom ägo, men han var kvar liksom i samma företag, ja, hela sitt vuxna liv nästan. Och han hade en period när han hade problem med en chef som trakasserade honom, liksom, som liksom inte alls, han inte alls kom överens med. Annars är han ju en sån här som kommer väldigt, för han är så extremt skötsam, plikttrogen, bla bla bla. Han kommer överens med alla i arbetssituationer. Men han hade en problem när det var någon så här, han var allierad med någon som var chef tidigare. Och så kom en ny chef och så clashade det. Och pappa mådde, jag har inte sett honom må dåligt på jobbet innan. Men då mådde han väldigt dåligt i några år. Och snackade om att så här, nu, vad säger du Kalle om jag öppnar en pizzeria? Då kan du jobba med mig på pizzeria. Men jag säger, men jag ska plugga till universitet på honom. Så att, men inte ens då var ju hans alternativ. Att så här, då öppnar jag en pizzeria. Då var det inte så här, jag sticker tillbaka till Japan. Det fanns aldrig liksom.
Men hur hanterar det här, alltså den här situationen? Hur
han hanterar? Ja. Alltså min pappa är ju väldigt mycket så här att man ska... Jag är ju mer hetsig som min mamma. Du vet, så här, jag blir sur liksom. Svårt att kontrollera. Jag är mer känslostyrd. Pappa är väldigt taktiskt lagd. Han är alltid så här... Jag försöker tänka som honom ibland. Men jag är inte taktisk. Jag har svårt att vara taktisk som han är. Så min pappa vände andra kinden och bet ihop. Och sen så fick den där chefen gå efter något tag. Men han mådde ju dåligt under tiden. Men det är enda gången jag sett honom må riktigt dåligt i arbetssituationen. Liksom. Det är jobbigt när du har någon som är precis över dig och som motarbetar dig i allt. Liksom. Jag vet inte varför han inte tänkte att han skulle kunna få något liknande jobb någon annanstans. Det var liksom inte... Det fanns inte som alternativ. Eller så här, jag ska börja plugga. Jag tror inte han tänkte så. Utan så
du sa att han mådde dåligt. Hur visste du det?
Hur tog det sig? Han pratade med mig. Han pratade om det. Han berättade om den här situationen. Och så märkte jag ju det på honom när han pratade om det. Så han mådde dåligt för det. Liksom.
Hur gammal var du då?
Jag gick på gymnasiet. Så det bara kan jag ha varit... Jag var mellan 16, 17, 18. Där någonstans måste jag ha varit. Jag tror snarare att det var 16-17, jag minns inte exakt.
Minns du vad han sa?
Han berättade om den här situationen ungefär som jag berättade för dig.
Ja, men jag tänker lite om jag tänker på liksom det typiska japanska sättet, så kanske det är mer att... Det är ju det verkligen en generalisering, men just det där med att kanske... Ja, men vända andra kinden till som du säger, men också hålla det inom sig på något sätt.
Men min pappa är ju väldigt japansk och har väldigt mycket regler. Att man ska liksom anpassa sig, man ska finna sig i sin lott, lite sådana där grejer. Han har väldigt mycket det. Men han är rätt, inte så här överdrivet, men han kan vara explosiv och förklara. ofta så här en väg så att han sitter och pratar. Inte för att jag inte fick säga någonting mer, bara för att jag visste inte vad jag skulle säga och svara. Men så här berätta om så här, liksom, olika skeenden i sitt liv och olika grejer i sin uppväxt och så här. Så mycket till den grad att jag liksom sket ju fråga efter grejer. Alltså han berättade saker för mig. Och sen så kände jag inget större behov av att fylla i the blanks liksom. Utan han berättade om sin olika faser i sitt liv liksom. När han var ung och spelade baseball och typ så här, när olika saker som hände i skolan och hur han formades så att han ville åka iväg och så.
Men precis, du nämnde det att du kanske inte visste vad du skulle säga, eller, och du var ganska ung då också, du var ju 16.
Ja. Jag tyckte ju både att det var fascinerande och så ville man så här, men sluta prata. Det var ju båda delarna liksom.
Men hur ser er relation ut nu då? Alltså man, i många år senare?
Alltså det, nu, you caught me at a bad moment. Jag var ju precis, vi har inte firat semester sedan typ min dotter var liten, och det är ju så här sent 90-tal liksom. Kanske varit och åkt skidor någon gång. Så jag har precis varit på en skidresa med min pappa till Japan en vecka. Så just nu så är ju min relation till min pappa väldigt mycket, alltså den är väldigt nära mig just nu. Sen har det väl varit lång tid när vi liksom träffas ofta. Så där, men man träffas i det här sammanhanget som är familj liksom.
Det var bara du och han som var iväg?
Det var bara han och jag, ja.
Hur länge var ni borta, sa du?
Bort en typ totalt sett 10 dagar tror jag. Det var 6 dagar och åkte skidor och så var vi några dagar i Sapporo och en natt i Tokyo. Så. Mm.
Ja, ni har ju hängt väldigt mycket och väldigt nära under en ganska lång tid ändå.
Ja, absolut. Jag är glad att vi gjorde det.
Och hur kom det sig att det bara var ni två och inte...
Nej, men hela mitt liv så har jag liksom... Alltså mamma och pappa är en enhet. De träffades då för nästan 50 år sedan. Och sen har de hängt ihop sen dess. Och så alltid är vår relation att vi umgås i den konstellationen. Och jag kände att jag ville göra liksom umgås utanför den konstellationen. Jag vill gärna göra något sånt med min mamma också, men nu blev det pappa som jag gjorde det först med. För att det bara pappa, en av pappas drömmar var ju att åka skidor. Och liksom, han läste så här Powder Magazine på 70-talet och vi åkte skidor jämt när jag var liten. Bara gubbfan åkte ju aldrig till Alperna. Jag var till Alperna när jag var strax innan 20 och strax efter 20 var jag några gånger. Men pappa aldrig ens åkte Alperna. Så jag bara kände att så här, fan, måste åka medan kroppen fortfarande orkar. Så det, vi började prata om att åka till Alperna och sen blev det Japan istället.
Men det var på ditt initiativ eller?
Ja, det var nog båda egentligen, alltså själva idén. Jag vet inte exakt om, jag vet inte vem som var mest drivande. Sen så drev jag igenom det. Men det kanske var bådas idé lite.
Men om inte du hade drivit igenom det, hade det blivit av då?
Alltså pappa är ju, han är ju organiserare och fixare och allting ska vara liksom noggrant. Så att hade jag låtit honom organisera det så hade han nog gjort det. Men nu ville jag göra det liksom.
Ja, jag har en helt annan story också, men jag var och träffade min pappa i höstas, i november. Ja. Och då åkte vi också iväg på en sån, men det vi pratar om kanske 4 dagar eller någonting.
Ja. 4 dagar är ganska lång tid också.
Ja, det är ju det.
Tänk. Så när man inte så här gör det dagligen.
Nej, precis.
Längre liksom.
Nej, men i vuxen ålder så träffar man inte sina föräldrar lika mycket.
Nej,
och
nej.
I mitt fall så träffar
tack
jag...
Gud,
nej, jag har kanske det. Men i mitt fall så träffar jag... Så träffas vi väldigt sällan. Ja. Och när vi träffas så är det ju sällan att det är vi två. Ja, han bor där och han har bott där i 20 år ungefär.
Ja, det är så pass alltså.
Ja. Ja, det är nog... Jag tror att de flyttade dit typ 98 eller någonting. Ja. Ja, det var strax före millennieskiftet i alla fall. Men då... Jag upplevde ganska fort att det blev, nej men att det var jobbigt och att det var liksom, vad ska vi prata om eller vad ska vi, är det någon, kan du relatera till det alls? Nu träffar ju du
ja, alltså, jag fick ju, det är klart att så här, under resan så alltså, jag fick ju snarare såna här tankar liksom så här, nu åker vi den här veckan, vi kanske åker nästa år också, bla bla, men man vet aldrig, kanske this is it. Liksom, måste man Ska vi liksom reda ut allting liksom, eller ska vi så här, sitta och stirra varandra i ögonen som du vet när man är nykär liksom, så här, sitta och så här, prata hela natten. Sen så vi bara var. Vi bara var och pratade lite och så här. Sen så kom det ur lite anekdoter och så här, bla bla. Men vi var mer du vet så här, tonårings var tillsammans, så jag är fan jävligt nöjd med det. Så här, i efterhand jag hade fick några perioder liksom när jag så här, bara fan vi kanske borde kanske liksom kanske inte skulle vara så trött en dag och du vet så här, pratat mera. Men säg efterhand så här, fan det är det som är livet liksom. Det är så här, och vi klickade jättebra. Det är så här, jag känner ju honom liksom. Han har ju varit närvarande hela tiden. Sen så har vi haft som många har liksom, det är ju distans. Man har olika roller, det är familj liksom. Jag tyckte det funkar bra. Jag tyckte vi vi var som bara nära liksom. Du vet som när man är nära. Behöver inte prata hela tiden. Mm. Jag är glad ändå att vi tog den tiden och att vi hade den tiden.
Skulle du kunna berätta om en vanlig middagsstund hemma hos er när ni var yngre?
En vanlig middagsstund?
En vardagsmiddag.
Om typ från när min brorsa fanns fortfarande och när jag var tonåring, då började det väl med att pappa, vi bodde i en sån här lägenhet med trappa, vad heter det, etagelägenhet.
Vänta nu, eller vad sa du, när din brorsa fanns fortfarande?
Nej, när han fanns, alltså så att jag kom in, jag delar in mitt liv, jag är 9 år äldre än min bror. Så att liksom, antingen var det att jag var väldigt liten, eller så att jag var brorsa och att jag var tonåring. Så att liksom det som, när du ställer frågan, då kommer ju den här... När jag var brorsa.
Precis.
Liksom. Och ja. Då började det med att vi satt nere förmodligen i vardagsrummet och kollade på video eller fucking Bolibompa eller inte vet jag. Alltså jag kollade på, men min brorsa kollade på. Jag är ju för gammal för Bolibompa. Min brorsa kollade på såna här. Jag är ju tecknade pärlor. Jag är ju liksom gammal på riktigt. Ja. Det är ju inte heller. Och då börjar det med att min pappa så här, alltså pappa går väldigt yrke in i att han håller på att laga mat. Det är ofta pappa lagade nog mat, alltså kanske 90% är ju en överdrift, mamma lagade, men han lagade ju säkert 50, 60, 70 % av gångerna lagade pappa mat. Pappa står och har lagat mat och så här börjar skrika så här, ja men nu får ni komma, och ni får komma nu. Och det är så här, liksom, du vet, jag är så här 13, 14 och jävligt tung i kroppen. Och så har jag min lillebror som är så här 5 bast som sitter typ på min mage och så kollar vi på någonting. Och så bara, åh! Ja, jag har sagt till, bla bla bla. Och så hör man, och för det är första gången jag hör det ljudet. Jag hör ljudet av att hur han flyttar ut en stol från köket i hallen för att han ska nå upp till proppskåpet, och så drar han ur proppen så att vi ska komma upp. Och sen är jag, när man är tonåring som är lite tung, men sen så sitter vi och pratar lite. Så det beror på vad det är för mat vi ska äta. Är det rätt mat, då är det bara fullt fokus på maten. Och pappa liksom studsar mellan spisen och matbordet. För det är någonting annat som måste stekas vid rätt tillfälle. Och liksom serveras vid rätt tillfälle. Så pappa brukar äta sist. Och sen är det alltid typ den som sitter närmast riskokaren. Nu åt vi inte japansk mat. Nu låter vi åt japansk mat hela tiden. Det gjorde vi inte, men vi åt det ofta. Vi åt det säkert hälften av gångerna. Vi åt mat. Ja, kanske 40 då. Jag vet inte, men det kändes, det jag kommer ihåg är att vi åt japansk mat. Sen gjorde vi ju självklart inte bara det. Vi hade många grejer liksom som man skulle tillagas vid bordet också. Att om ett sukiyaki, en kastrull vid bordet eller yakiniku, då hade pappa köpt det någon sån här på Jula eller vad fan det hette, så jävla stekbord, och så ska man stå och steka. Så att så liksom, jag var äldst, så att jag fick också liksom vara med och vända på köttet.
Alltså, vad är det för känslor som växer när du pratar om det, eller när liksom, eller vad är det för känslor som är förknippat med?
Att vet du, det är ju väldigt så här, det är ju familj. Det är, familj är ju konstiga. Jag tyckte ju min familj var konstigast på jorden när jag var liten. Och det är så här, sen är ju värme och kärlek också liksom, men att det är lite jag var likadan sen när jag fick familj själv. Då var det så här, kom och sätt det! Bla bla bla. Det har påverkat mig väldigt mycket. Jag fick min dotter att gråta när hon var 4 typ. Hon ville inte äta upp kött. Jag har stått och gjort köttbullar. Hon sa att hon gillar köttbullar på dagis. Så då har jag stått och gjort så här, köttbullar efter konstens alla regler liksom. stått och bläddrat i så här Nils Emil grejer. Och så till slut slutar med att hon sitter och gråter. Jag är ju så arg för att hon inte vill smaka på skiten. Så att ja, mycket sådana här mönster, mycket konstiga mönster har man fått bearbeta sen när man blev pappa själv.
Men ändå, är det en irritation liksom som finns där? Eller
är nej, nu, alltså jag har gått igenom så många olika faser i det där. Typ när man var tonåring och så, och man var så arg, man hatar dem, de var dumma i huvudet och sådär. Sen så har man väl förlikats, nu har jag ju gått igenom, så nu är min dotter i 20-årsåldern. Nu har jag ju liksom, jag har ju fått vara med och bearbeta min dotters jobbiga känslor med sin uppväxt. Så liksom nu har jag ju snarare gått några varv, så att liksom jag kan se alla brister liksom. Men jag kan också se att man är människa liksom, de var unga, man har inga pengar, de jobbade mycket. Pappa jobbade extra och skit. Så nu är jag i förlikningsfasen, tror jag. Men hade du frågat mig för 10 år sedan, då hade jag varit arg och sagt att de var dumma i huvudet och så här, liksom väldigt låsta i tankar. Men life's too short. Jag har ältat det. Och jag har varit orättvis ofta, många gånger liksom, när jag varit arg. Det är väldigt lätt att kritisera. Så att jag är i den fasen i mitt liv, där jag börjar förlikas med det. Liksom.
Men kunde du liksom, men du kunde ändå se likheter mellan din pappas faderskap gentemot dig och ditt faderskap gentemot din dotter?
Jag tror 100% att liksom, nu beror ju på, jag blev ju pappa i en väldigt ung fas i mitt liv. Jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror alla de där mönstren, all den där skiten du utsätts för när du är ung, det kommer du... Vare sig du vill eller inte, det kommer du, om du inte har bearbetat det 100%, och det gör du inte förrän du blir förälder. För att liksom, det där är sånt som man bara stänger skåpet. Så sen när du blir förälder, då öppnas det där skåpet och du börjar göra saker. Du börjar vara en person som du inte vet var den kommer ifrån riktigt. Så man vet ju var den kommer ifrån. Men du förstår vad jag menar. Alltså, man tror inte man har det i sig, men sen så blir man sin pappa. Eller du blir allt dåligt som ens pappa är. Så alla grejer som du blivit utsatt för, de grejerna kommer ut. Och de måste du bearbeta. Så det gjorde jag. Det hade jag mycket, mycket med när Moa var liten. Att jag så här, fick så här, ifrågasätta, varför gör jag så? Är det här viktigt? Och bla bla bla. Sen under resan så blev det ju väldigt annorlunda på vissa sätt än mot vad min pappa var.
Hur kändes det då? Alltså den...
Vadå? När Moa var liten, det var jobbigt. Men det var också givande, förstår du? Man rotar i sin skit liksom.
Hur förändrade det er relation? Alltså din och din pappas relation? Eller liksom...
Ja, just då när man är... Nu, vad heter det? Då är ju pappa mer en tvådimensionell figur. Då är inte pappa... en person, utan då är han ju de sakerna som du minns från din barndom. Så jag tror att jag var väldigt arg på min pappa under den perioden. Att såhär, fan det där var dåligt, så här, det där var dumt. Och så här, fan men sådär ska jag inte göra något mer.
Pratade ni om det eller?
Nej, vi pratade inte om det. Väldigt lite. Nej, jag hade inte så nära relation med pappa under den perioden. Alltså jag träffade min pappa hela tiden, men vi pratade inte riktigt på det sättet. Man har inte tid riktigt när man har sin egen lilla familj liksom, och sitta och prata med pappa. Jag gjorde inte det i alla fall. Jag hade inte så nära relation. Utan då var han mer bara tvådimensionell och allt han hade gjort var dumt.
Hur förändrades det? Har det förändrats?
Jag tror att det har mjuknats av och Det var inte under den tiden. Jag tror att det kom nu när min dotter började bli stor. Att så här, oj. Och också just det här, pappa gick, de började gå, mamma, mina föräldrar började gå i pension liksom. Då kommer någon sån här, oj. Liksom. Nu, innan så här, när ens föräldrar är yrkesverksamma och så här, då har de ett liv och allting snurrar på och så här. Så sen kommer det här, vad ska hända nu liksom? Så jag tror inte att jag har tänkt på pappa på det sättet innan det här började hända. Varken mamma eller pappa Liksom, de har varit föräldrar. De är där uppe och de har sitt ansvar mot mig bara. Nu kanske jag börjar se att, vi är människor allihopa. Alltså. Jag har ältat allt det där som var dåligt.
Men hur då? Hur har du ältat det? Eller på vilket sätt?
Nej, men jag har ju känt att det kommer ur mig massa grejer. Och i och med det så bara, ja, men, typ så här, att bli arg över, och liksom ha massa principer över någon liten grej. Jag har gjort det själv. Och i och med det så har jag ju sett varifrån det kommer. Och nu när jag sitter och pratar om det, kan jag ju känna att så här, det var ganska tvådimensionellt av mig. Att bara se de sakerna. Jag såg inte hela personen, förstår du vad jag menar? Jag såg bara det här. Det som var dåligt som man gjorde.
Alltså även om man liksom, om man försöker titta på det utifrån. Mm-hmm. Och det, jag tror att det är det du menar med liksom den tvådimensionella och den helheten liksom. Mm. Så kanske, då kanske det blir orättvist på något sätt. Eller om man försöker vara, om någon annan person skulle se på det så.
Samtidigt de här grejerna som kommer ur dig, alltså de här oförrätterna eller vad man ska säga, man måste ju bearbeta dem. Det där var min bearbetning liksom. Och så kommer man ut på andra sidan. Jag kommer inte göra det och jag kommer inte göra det. Och sen så, jag är också människa, jag har gjort det här. Och liksom, förmodligen kommer jag göra det här dåliga igen, men det kommer en förlikning i det liksom.
Men har du liksom nämnt det här någonting till honom? Alltså jag menar,
alltså jag har nog under perioden så här skrikit och så här, ni var dumma, du vet så här. Liksom. Mycket sånt. Varit arg. Mycket ilska med mina föräldrar. Båda föräldrarna, inte bara pappa.
Men det har inte liksom, jag tänker.
Men vi har inte suttit ner och liksom så här rätt ut det och gått igenom på papper. Nej. Och så här gjort en bokföring, utan den bokföringen är bara min egen. Mm. Liksom.
Nej, för att jag menar att ilska är ju ett sätt liksom. Att jag menar, det är ett uttryckssätt. Men jag tänker att ofta liksom, om man pratar om just manlighet och maskulinitet, så är det ju då kommer ofta ilska upp och så. Så upplever jag att man är så här, ja, men det är dåligt att vara arg, eller ilska är dåligt liksom, och det tycker jag inte nödvändigtvis.
Nej.
Men jag kan, om man pratar generellt, då kan jag tycka att så här, men män är generellt ganska liksom, är ganska bra koll på typ ilska liksom, eller kan uttrycka det. Men de andra sakerna, kanske inte jag heller, men generellt liksom. Eller det är tillåtet, kanske.
Ja, det vet inte om jag någonsin har känt. Heller riktigt.
Jag försöker inte sätta det här på dig, men det jag försöker komma till är bara att jag är inte heller så bra på det, och jag upplever att det sällan blir konstruktivt. Eller att det kommer
någonstans. Nej, men det blir ju inte.
Nej, precis.
Det blir ju inte. Men samtidigt är det ju liksom en känsla och en energi.
Ja, precis.
Så att man lever ut den.
Ja.
Jag tror att det finns något värde.
Ja, absolut.
I det
absolut.
Också. Men överlag så är det ju ilska. Det är inte så bra.
Nej, kanske inte.
Men jag vet inte. Alltså, det genererar ju inte så mycket bra, förutom att du får ut steam liksom.
Ja, nej, men jag tänker bara just det där med, för att jag tror att jag själv behöver för min del prata och lyfta vissa saker med båda mina föräldrar, men kanske framförallt med min pappa då.
Ja,
och just, jag märker också att det är så, ja, men som nu när jag var iväg nu i höstas, att det är så svårt.
Jag har ju alltid haft en skuld. Alltså, du pratar om att du har en pappa som har varit frånvarande hela tiden. Alltså, bara så här rent spontant, då kan jag ju känna att så här, då kan man ju ha ett så här berättigat hat. Eller ilska. Liksom. Du var inte där. Men jag har ju alltid känt en skuld i att jag blir arg. För min pappa tog ett jävla, liksom, han har inte haft världens bästa jobb. Han har inte alltid valt sin egen lycka. Han har liksom kämpat för, liksom, gått till jobbet och hela tiden och kämpat liksom, och satt mat på bordet. Satt vårat bästa i första rummet. Liksom. Han har ju liksom på pappret aldrig gjort någonting fel gentemot mig överhuvudtaget. Så att min ilska blir ju, det finns någon så här illegitimt i att jag är arg på honom. Jag får en skuld av. Förstår du vad jag menar?
Ja, och jag känner, alltså, jag känner också den skulden jättemycket. Och kanske främst gentemot min mamma då, som ändå liksom rent fysiskt har funnits där.
Ja.
Men jag har också tänkt mycket på det där. Och att, alltså, fine att nu vet jag inte exakt hur det är i din pappas fall då, men till exempel fine att ens förälder finns där när man ringer eller som alltid kan så här, ja men jag kommer och hämtar dig eller jag kör dig till den här träningen eller jag gör det här. Ja. Jag kan behöver du pengar så kan jag och så vidare och så vidare.
Ja, ja.
Men det är ju alltså det är en typ av kärlek kanske. Men framförallt så är det, tänker jag, att det är dels så är det, det känns som att det är skyldigheterna man har när man blir förälder någonstans. Men också att det är allt det där mätbart. Alltså du kan mäta så här, ja, hur många gånger kom inte jag och hämtade dig och lämnade dig på din träning. Jo, det var så här många gånger. Jag kan räkna dem. Hur mycket pengar har inte jag gett till dig? Eller vad det nu är liksom. Men just det där det här som handlar mer om kanske den känslosamma biten. Ja, men hur fick jag tröst? Eller hur fick du tröst? Eller så. Det är ju mycket svårare att mäta.
Ja.
Och men det kan ju väcka en frustration, det kan väcka en ilska, det kan väcka en sorg, det kan väcka en besvikelse. Men, och det kanske är något mer sånt som finns där. Men det man ser ändå bara... Du har kört och lämnat mig från de här träningarna. Eller du har liksom... Vad det nu är.
Ja.
Jag vet inte om det skulle vara någon fråga här.
Nej, jag vet inte. Jag hittar inte någon fråga heller. Men det är inte helt okomplicerat.
Nej, och det är väl kanske liksom där skulden...
Ja.
Inte helt... Eller där, alltså... Jag vet inte om det berättar... Eller jag vet inte om det är så här... Bör man ha skuld
ja, liksom? Nej, nej, jag menar mer skuld över att man faktiskt blir arg. Ja. Man känner att det här har inte gått rätt till eller bla bla bla.
Nej, men då kan det ju vara
sen liksom, om man ser på det stora hela så liksom så har jag haft det, eller om man ser på det ovanifrån så finns varför ska jag ens klaga liksom. Men sen så är det ju saker. Man bär ju med sig bagage. Liksom känslomässiga bagage som man måste på olika sätt bearbeta liksom.
Precis, och det är väl kanske det alltså, du
pratar också. Måste du ju bara sopa under.
Ja, kanske.
så tror jag.
Tror du det?
Nej, alltså jag tror att jag har väldigt lite försökt sopa under. Jag har verkligen så här, levt ut och skrikit och blivit arg och så här. Fast mer på min mamma än på min pappa. Men jag tror att det är viktigt på något sätt. Sen så behöver jag inte ha bokslut på allting. Så här, jag hade rätt eller typ så här. Och också i samma del av det så här, okej, förlåt, det här är fel. För jag behöver inte ha något för min egen del, för min egen utveckling, så tror jag bara att jag behövde skrika för att må bra och för att komma vidare liksom.
Kan du berätta om något tillfälle då du har känt dig, eller då du har känt att du har varit besviken på din pappa?
Svårt, det är ju dubbelt sådana här grejer. Nej. Alltså, idag menar du? Överhuvudtaget. Idag kan jag inte säga det, att jag är besviken. Jag fattar varför saker och ting har varit på ett visst sätt. Då. Så jag har ingenting.
Men om du sitter tillbaka, har det funnits något tillfälle liksom... Alltså just
ja, men det är ju när man är arg, typ så här, varför var du tvungen att vara så arg vid matbordet, liksom, bla bla bla. Men jag kan, jag är förlikad med det nu liksom, jag känner inte, jag har varit arg över det, liksom. Och nu kan jag kanske se att det är inte så svart och vitt som jag kände då. Men jag tror att hade jag inte liksom varit sur då, så hade jag... Då hade det inte varit något bra för mig idag.
Fanns det plats för dig att liksom uttrycka den besvikelsen eller den känslan?
Alltså när man var liten?
Ja, eller? Precis.
Alltså, aha. Man är ju liten liksom. Det finns inte så mycket. Du kan bli arg tillbaka. Alltså, men det var ju inte så här. Eller hur menar du? Alltså, det var nedtryckt liksom, eller?
Jag menar till exempel att fanns det, alltså säg att du blir besviken, fanns det till exempel, fanns det möjlighet för dig att nämna det? Fanns det möjlighet för dig att bli arg över det eller bli ledsen över det?
Arg och ledsen kan man ju bli. Absolut.
Men hur togs det
emot? Sen så kanske jag inte riktigt hade någon sån... Pappa tröstade mig när jag var liten och mamma med. Det var liksom... Jag tror snarare att för mig var det kanske att jag kunde inte riktigt... Man kan inte sätta ord på grejerna. Det är ju så här... Det är någonting som jag har tänkt på väldigt mycket. Jag hade väldigt svårt och... Som säkert gjorde det svårt för föräldrar också. Det är liksom, min dotter har varit så här... Typ från hon var tre bast liksom. Och pappa, nu tycker jag att du är dum mot mig. Nu beter du inte... Alltså hon kunde sätta ord och typ så här, för det här. Jag kunde inte det. Jag kunde bara liksom reagera. Jag kunde bara bli arg eller ledsen. Sen så kunde jag inte få någon... Men det ligger lite hos mig.
Men fanns det utrymme för det? Alltså jag menar, det är klart att man inte kan begära att ett litet barn ska ha analysen. Men finns det liksom, om man då blir arg, om man blir ledsen, om man blir liksom, finns det tillåt det? Alltså det är det jag menar.
Ja, det tyckte jag. Det gjorde jag. Alltså, sen fick jag kanske inte någon så här, vad heter det, slut. Conclusion.
Bekräftelse.
Ja, eller liksom. Det kanske inte blev den conclusion jag ville i den situationen, men jag kan inte se hur mina föräldrar hade kunnat göra det annorlunda i den situationen. Det är så här, komplicerat. Men absolut, det är klart att jag fick bli arg och ledsen. Sen blev de arg och ledsna tillbaka liksom. Men jag tror att det ligger lite hos mig. Jag kunde inte sätta ord på det.
Ligger det på en treåring eller en sexåring?
Nej, inte tre-fyraåring. Men där kan jag inte säga på riktigt att jag kommer ihåg exakt hur konflikterna var. Det här är mer typ när jag blev kanske tonåring.
Men även om man är tonåring, liksom. Även när man är 15, ligger det
på... Alltså, så som jag upplevde i den situationen så försökte de i alla fall. Liksom. Sen så kanske deras slutsats blev fel, eller inte precis det som var det som behövde komma ut för mig. Men det kan ju... Du har gjort så gott och kan. Liksom. Sen kanske jag, om du hade frågat mig för 10-15 år sedan, då kanske jag hade så här, nej, det fick jag inte, eller bla bla bla. Men om jag ser på det idag så absolut, det fick väl vara precis som jag ville egentligen. Sen finns det ju alltid regler liksom. Men känslomässigt så... Fick jag nog vara hur jag ville.
Men hur kommer det sig att din dotter då, eller vad har hon fått med sig? För att kunna, liksom, du sa att hon har varit mycket, mycket kanske bättre på att sätta ord på sådär. Hur kommer det
sig? Ja, alltså våran familjerelation är väldigt annorlunda än den familjerelationen jag växte upp i. Liksom. Jag tycker våran relation, vi kan ju liksom prata på ett annat sätt redan nu. Liksom. Hon har ju redan bearbetat det, fast hon är 22 liksom. Inte allting, såklart. Så hon fick en skonsammare resa på ett sätt. Liksom. Sen så har väl hon haft sina grejer. Liksom. Sina svårigheter och haft det jobbigt.
Men hon är ändå ditt barn. Har hon fått, alltså jag menar, har hon... Är det från dig hon har fått de här? Liksom.
Nej, jag tror inte det. Jag tror hon har delar. Men just det där analytiska liksom, och det här duktiga på att sätta ord på känslorna, det kommer helt och hållet från hennes mamma.
Du nämnde också tröst förut. Det kom i förbifarten. Kan du berätta om hur din pappa tröstade dig?
Alltså, jag kommer mest ihåg, alltså när jag var riktigt ledsen och grät och grejer, så var det ju typ att man har slagit sig. Och då var det liksom fysiska och krama och hälla i och så. Ja, inte så mycket mer än så. Jag kan inte komma ihåg några andra situationer där jag verkligen har funnits utrymme att komma in och trösta. Jag tror att jag har haft väldigt lätt för att sluta med också. Och inte visa och bära på saker. Det är någon grej som jag... Du kan ju inte trösta någon som kanske inte visar heller.
Men jag tänker också att För där kan jag känna igen mig mycket också i just det här med bärandet av och att sluta sig liksom. Men liksom, det skulle ju kunna vara ett tecken på att det inte fanns ett utrymme för, alltså...
Ja. Ja. Ja, kanske. Jag upplever inte den delen som något liksom tillkortakommande från mina föräldrar. Jag kan inte säga att du borde ha insett det här eller så. Sånt kände jag mer förut, men samtidigt så de försökte verkligen.
Det slog mig för någon vecka sedan att jag, när jag var liten, tänkte ganska mycket på eftersom att jag är yngst i min familj och under väldigt lång tid var yngst i släkten också i princip.
Ja, just det.
Så hade jag ganska mycket tankar på att alla andra kommer liksom dö ifrån mig före.
Ja.
Vilket kommer göra att jag kommer vara ensam liksom, eller jag kommer vara själv kvar typ.
Ja.
Och det vet jag att jag tänkte på ganska mycket när jag var liten, men jag upplevde aldrig att jag kunde berätta det för någon, eller jag kände inte att jag hade någon att säga det till, men jag vet att jag var väldigt ledsen över det, eller oroade mig väldigt mycket över det. Och då, alltså då tänker jag, och då hade jag liksom nu så här tänkt att, men då kanske jag hade önskat att det fanns liksom någon vuxen, någon förälder där då kanske som försökte liksom dra lite de här trådarna, för jag antar att jag inte bara var liksom världens gladaste person.
Nej.
Alltså, eller förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Och då kanske det inte fanns, det utrymmet kanske inte fanns, eller de frågorna kanske inte ställdes, eller...
Nej. Jag förstår. Ja, det kanske hade varit bättre. Men samtidigt kan jag se hur det kan vara svårt, liksom. Absolut, det kanske var precis det du behövde. Kanske behövde jag någonting sånt också. Men det är svårt att skuldbelägga någon för det.
Ja, liksom, ja.
Förstår du vad jag menar? Ja. Men vad man kanske hade behövt, si och så. Det är svårare att sia om, liksom. Men självklart, om du känner så, då är ju det ett sår i dig, liksom, som du på något sätt kommer behöva bearbeta. Så. Men sen om det på något absolut sätt hade kunnat, det kanske i den bästa av världar hade det funnits en sån person som hade kunnat se det.
Ja, och det går inte att gå tillbaka i tiden. Och
nej, såklart inte. Men så här.
Ja, jag vet inte. Men jag tycker att det, när jag tänker på det så... Ja.
Det här är 1000 lappar i terapi som du behöver.
Nej, men jag tänker att det kanske är liksom... Det kanske är...
Allting kan ju inte läka. Det beror på om man har sår. Men liksom... Du har rätt till alla sådana grejer. Allt sånt som... Alla hål, liksom. Men sen så här, exakt var, hur, när, hur du läker det, eller liksom... Det är en annan fråga, tror jag.
Nej, men jag tänker kanske så här också, att... Jag försöker samla tankarna här lite också, men det blir ju lite spretigt. Men,
ja.
Men jag tänker ändå att just det där med att... Att kanske bara prata om det, kanske bara uttrycka det.
Jag tror att det är mycket det.
Ja, och det kunde man kanske inte göra då, och då kanske man får göra det nu. Alltså,
tror att det är rätt mycket så.
Ja. För att det känns ju himla...
För att kunna liksom, de grejerna som hämmar en, måste man ju liksom lappa ihop. Eller förlika sig med. Eller liksom, man får skrika. Bla, bla. Man får bli arg. Man får bli ledsen. Över alla sådana grejer. Men sen vet inte jag om... Jag tror inte i den bästa av världar kan en förälder liksom skona en från alla de grejerna. Jag tror inte att det är så rättvist heller att lägga det på föräldrar. Så här, vi får skrika om det nu.
Ja.
Och sen så när du känner dig fine med det, eller när du har hittat liksom, får man gå vidare.
Mm. Du, känner du dig älskad av din pappa?
Ja, det gör jag.
Hur då? Eller hur vet du det?
Jag vet inte. Det är bara en känsla jag har. Han är inte så explosiv på den grejen. Han har lite svårt med när jag uttrycker det. Men jag vet, jag känner ingen oro där. Han kan kramas på ett sätt och sådär. Men han har sagt det. Det har han gjort. Jag vet det. Jag bara känner det.
När har han sagt det?
Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg. Men jag vet att han har sagt det. Men det blir lite så trubbigt. Och det kommer så här små grejer. Så här, he approves liksom. Fast jag har funderat över det. Fast någonstans har jag alltid vetat att det är så.
Hur har tankarna gått då?
Ja, men det är klart, det är tvivel liksom. Men egentligen har jag nog, om på djupet har jag nog aldrig varit orolig liksom. Det är mer att så här, du vet, ibland vill ju ha bekräftelse också. Man är ju beroende av bekräftelse, speciellt från viktiga personer. Ibland så har jag kanske min bild av den bekräftelsen kanske har varit så här, större. Men samtidigt så här, nu när jag tänker på det så han är lite kantig på det sättet. Men han är också väldigt liksom rak och ärlig.
För att min fundering är hur visar man att man älskar någon? Eller hur vet man det? Eller hur känner man det?
Det är svårt.
Verkligen.
Jag säger till min dotter att jag älskar henne hela tiden. Liksom. Och att hon är fantastisk. Men hur ska jag kunna veta om hon känner det på djupet ändå? Förstår du vad jag menar?
Har du frågat henne?
Om hon känner det?
Om hon känner sig älskad.
Någon gång har jag säkert frågat det. Ingenting man sitter i vardagen sådär. Det är ju det. Det kommer ju en vardag hela tiden liksom.
Jag pratade med min pappa. Alltså, eller anledningen till att det här ens kom upp var för att några år sedan så ringde jag till honom under fars dag och tänkte så här, jag ska ställa lite frågor.
Just det.
Bara så här, apropå mig och min uppväxt och sådär. Mm. Och då pratade vi just om det här med vardag. Att jag var där på helgerna, vi gjorde en massa roliga grejer. Jag har bara fina minnen, du vet. Men
Sandas pappa.
Precis. Och det jag har tänkt på då är just att
vardagen är viktig.
Alltså vardagen kanske är viktig. Det här tråkiga kanske är viktigt.
Ja, för det är där folk är människor.
Exakt.
Där på helgen, då är man bara en... Typ när man var liten, då vill ju vara helgpappa varje dag. Men jag tror inte att det är inte det kids behöver liksom. Behöver någon som man kan ta på. Liksom. Någon som är närvarande.
Där någonstans kanske man hittar någon form av svar på. Ha? Eller börjar så här. Vad är kärlek? Ja, det kanske ligger i vardagen. Ja. Vi kanske sätter punkt där helt enkelt.
Ja.
Men tack så jättemycket för att du var med.
Tack själv. Förlåt om jag pratar för mycket. Om ingenting.
Absolut. Ingenting du ska be om ursäkt för, tycker inte jag. Det här är ett samtal med dig.
Ja.
Tack.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på podden Om min pappa som produceras av mig, Kalle Fransson och min kollega Isabella Andersson på företaget Equalate. Podden klipps och mixas av Viola Nilsson och vignetten heter December och är gjord av Johannes Rex.